Idag så tänkte jag prata om Terapeuten, den här dokumentären som har gått på Kalla fakta för ett tag sedan. Jag fick ett tips om den, från Lovika, tror jag, som brukar skriva ibland på kommentera på videor. Apropå lite grann kring Muji, kring olika, det här med Kalla fakta hade ju en dokumentär också om de här lockade till självmord. Den här handlar ju då istället om en terapeut då, som kallar sig för terapeut. Han heter Thomas någonting. Och han har då betett sig gränslöst, betett sig oetiskt, haft ett dåligt beteende på väldigt många sätt och lek, kan inte prata här, och drivit lite utav en sekt som då har gått så pass långt. Jag vet inte hur Kalla fakta fick nys på det, men jag antar att det är så många som har, så som det ofta är, så många personer som har mått dåligt av det. Mått dåligt av hur han har betett sig mot dem, att det har spritts. Ordet har spritts. Vad säger man så här? Word of mouth, men i negativ bemärkelse. Och nått då till Kalla fakta, så gjorde de den här dokumentären om honom och hans grupp eller gruppering. Jag tänker jag ska berätta lite om honom, eller vad de säger om honom i dokumentären. Jag ska bara ta ett kort litet klipp här i början från dokumentären, så får vi se. Jag vet inte vad som gör att man blir strikad eller sådär när man visar här på TV4. Får se, han kanske blir nedstängt. Men jag testar i alla fall, och så visar bara några sekunder, eller lyssnar om du lyssnar på dokumentären.
Kalla fakta tar kontakt med en omtalad terapeut som anklagas för sektliknande metoder och sexuella närmanden.
Så både sektliknande metoder och sexuella närmanden, utöver dessa typer av, det här kan jag inte sagt än, men triggervarningar är såklart om man tycker att, ja, vi tycker väl alla sånt här är obehagligt och jobbigt, men om man tycker det är väldigt jobbigt, så är kanske inte videon att se på, helt enkelt. Utöver det faktum att han gjorde närmanden då som var ovälkomna, så blev han också ihop med inte bara en klient, utan jag tror två klienter blev han ihop med. Och inte samtidigt förvisso, men när man tittar på sånt här, jag försöker ha en, ska man säga, neutral hållning till allting jag ser på, och även en sån här dokumentär då. Och enstaka saker är ju såklart, kan vara ibland situationell, ha olika typer av förklaringar helt enkelt. Problemet blir ju när det är många datapunkter som pekar på ett mönster på, och vissa såna här datapunkter då, eller man ska säga, som det här med den här terapeuten då, som gifter sig med en klient, har en sexuell relation med en klient, då det är en väldigt allvarlig sak helt enkelt. För det är en sån tydlig gräns, och det återkommer ju det här med att han har, Thomas då, ett väldigt gränslöst beteende. Och att bli ihop med, jag tror till och med när han gifte sig, så gifte han sig med en klient och en annan klient vigde dem. Och sen berättar sonen om att, som också var med i det här communityt, eller vad man ska säga, ett tag, helt utan någon erfarenhet eller utbildning alls, men också, gick också in där som terapeut. De återkommer till det dokumentären, att ordet terapeut eller beteckningen, benämningen, är ju inte en skyddad yrkestitel så som psykoterapeut eller legitimerad läkare, legitimerad psykolog, psykiater och sådär är. Så sonen kunde gå in där som bara, men vad sonen sa också var att utöver att den här Thomas då gifte sig med en klient, och det var en klient som vigde dem, så firar de också jul ihop med klienterna och Thomas. Och sonen var också tvungen att göra det, kunde inte fira med sin familj. Och här ser vi ju då hur det här sektlika beteendet kommer in. Jag har faktiskt sett det själv också till viss del, inte att jag varit en del av det, men en typ av traumaterapigrupp, om man ska säga, som har formerats runt en traumaterapeut som inte är dålig, tycker jag, så vitt jag vet, men också ett typ av dålig på så sätt att det är ett gränslöst beteende att bo med sina klienter och ha också, som jag har förstått, någon typ av relation med någon klient. Det är sådana grejer som är, de är så enkla att veta att det är fel. Minns en av mina zen-lärare sa, om den här andliga läraren ber om pengar eller om sex, då är det bara att gå därifrån. Det ska man inte göra. Nu är pengar såklart en knepig grej, för om du är terapeut eller du känner ett uppehälle på det, så måste du ju be om pengar. Men vad som händer med Thomas och vad som händer med många andra terapeuter, eller man ska säga, som har den här läggningen åt sekthållet, så får man nog säga att pengar är mer än bara att man tar betalt för sina tjänster. Utan här handlar det om mycket pengar och stora pengar, och be folk om mer pengar och säga att du måste, som en berättar, du måste satsa på det här liksom. Du behöver ta lån, du kan inte avbryta. Det är också en sån återkommande grej apropå sektbeteende. Du får inte avbryta. Du kan inte avbryta behandlingen ungefär, för då kommer avbrytandets trauma. Det är en sån här, ett vokabulär, ett ord som han slänger sig med väldigt mycket. Att vi får inte, ja men avbryta helt enkelt, för uppstår avbrytandets trauma. Och det är också återkommande hur han vet bäst hela tiden. Det ser vi även i när de intervjuar honom senare. Att han vet, han har väldigt svar på tal och han pratar väldigt självsäkert. Så det finns ju, man kan ju också se att det finns en, varför någon faller för den här personen, för en sådan människa. Han är både men relativt vältalig, ser bra ut. Jag tror de sa att han var 59 år, han ser väldigt bra ut för att vara det. Men överhuvudtaget bara ser bra ut. Sådana grejer spelar också in helt enkelt på hur någon bedömer en människa. Man kommer lättare undan då helt enkelt, så som han har gjort i mångt och mycket. Men bara för att rada upp de sakerna han höll på med. Han hade en av klienterna ville sluta avbryta då, som man inte får där. Då behövde hon ha ett avslutningssamtal med honom. På det när de avbryter behandlingen, på det samtalet så hade de sex. Då hade han sex med sin klient på ett liksom som gick i terapi hos honom på avslutningssamtalet. Jag vet inte om man skulle hävda att avslutningssamtalet var slut då, precis när de hade sex, men det här är ju sånt som är, ja men, det är inte bara ett mönster, bara den här saken är väldigt, väldigt allvarlig helt enkelt. Sånt får man inte göra. Det är djupt oetiskt, och är man psykoterapeut och man har legitimation, så gissar jag att den kan ryka på det. Okej, han gifter sig som sagt. Han har det här gränslösa beteendet som, ja men båda handlar om att det här man firar jul ihop och att man ska hänga med varandra och att det blir som en liten familj, vi mot dem. Det här sektbeteendet som hänger ihop med gränslösa, men också sexuella närmanden. Han blev anmäld för det också till och med. Sonen uttryckte också det här. Så det är intressant vad folk säger som har varit inne i det där. Både hans son och hans ex uttalade sig i dokumentären och sa det att, ja, ingen lämnar var målet hela tiden. Målet var alltid att de skulle stanna kvar. Så det är verkligen tydligt att de tar bort autonomin för många människor. De plockar bort autonomin. Och bestämmer över dem, eller om man ska uttrycka det. Ingen blev, citattecken, klar. De blev aldrig klara, utan de blev bara, de avbröt och uteslöts ungefär, så som jag förstår det. De fick inte vara, De fick inte lämna egentligen. Det var målet till att innehålla dem kvar. Jag gissar framförallt för det ekonomiska, om det inte finns någon så här störning liksom. Och som sagt, avbrytandes trauma pratar han om. Jag ska lyssna på det också, vad han säger om det. Han blev anmäld, det startades en Facebook-grupp om honom. Han var också emot, så det är väl det här också som lite grann med de alternativa metoderna. Det är bra att de finns. Många går ju till den vanliga vården och får verkligen ingen hjälp och trivs inte där. Och det finns många, jättemånga dåliga legitimerade psykoterapeuter också. Det är inte bara dåliga personer som kallar sig för terapeuter, utan det är definitivt så att många människor går och får dålig vård helt enkelt av dåliga psykoterapeuter. Så han var emot diagnoser, mot mediciner, och det gör ju då såklart att man, ja, vad ska man säga, då blir man i det alternativa fåran. Och man kan ju vara emot diagnoser och mediciner och sådär, men han uppmuntrade ju bland annat den här rapporten som var med på programmet att sluta med sin antidepressiva medicinering bara rakt av i princip. Utan att stöd, utan att säga du måste konsultera läkare och sådana grejer, utan bara avsluta det. Så det är ju också bara väldigt dåligt att göra på det sättet. Sen så är det här också att han lägger ansvaret på klienterna då, som det verkar. Han säger att den här Matilda-reporten som är med i programmet, att hon skickar signaler för att trigga mig, att hon utstrålar att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp, hela du. Och han, det är vad många andra klienter också säger om honom efteråt. Och säger så här, de säger att han har sagt det här. Hela du utstrålar att du blir utnyttjad och kränkt. Du letar efter nästa förövare. Och ställer frågan också så här. Ja, men är du en slampa? Säger han till dem. Det är extremt få situationer som man skulle kunna tänka sig att en terapeut har nytta av att säga så. Eller där klienten snarare har nytta av att säga så. Varför ska man uttrycka sig på det sättet? Det är verkligen obra, helt enkelt, skulle jag säga. Det är till och med oetiskt. Ska se om vi ska lyssna på en till grej vad de säger. Vad han själv svarar, Thomas Sanér.
Deras process har blivit avbruten och då slår alla möjliga rädslor till. Ja. Alltså jag har fått höra att en klient som jag vet vem det är, han påstår att jag har misshandlat honom.
Så det här då att, och så kan det ju vara. Det kan ju vara att folk har fått för sig saker också som inte stämmer. Det är mycket möjligt. Men det är det här avbrytandets trauma hela tiden som han refererar till. Så att alla problem uppstår på grund av det. Han missar ju den här enkla, även om man tittar på vanliga psykoterapeuter, även om man tittar på vanlig KBT-behandling, så ungefär 10% får negativa effekter av psykoterapin. Det är inte alls ovanligt att man får det. Framförallt om det är dåliga psykoterapeuter, då går den siffran upp ännu mer. Men i genomsnitt i studier så får folk, mår de sämre efter psykoterapin än innan. Så det är inte alls konstigt. Och det finns också det här såklart sanningen att det kan vara dåligt ett tag under terapin och att man går igenom saker och sen så blir det bättre. Så det är sant. Han förklarar ju dock såklart patologiserar alla människors kritik av honom och hans metoder. Att allt det bara handlar om deras egna problem ungefär. Det är de som skickar ut de här signalerna, det är de som inte förstår, det är de som avbryter och det är därför de mår dåligt. Om de bara skulle fortsätta så skulle det gå bra. Men om man mår väldigt dåligt och man blir illa behandlad, så då ska man ju avbryta terapin. Men då avbryter man ju på grund av det. Inte på grund av man mår inte dåligt på grund av att man har avbrutit, utan man avbryter på grund av att man mår dåligt av hans beteende här då. Men han får det till att handla om någonting annat. Han får det till att handla om att de här personerna mår dåligt för att de har avbrutit. Och det är en sån här, ja, men moment 22, eller man lägger skulden på den som mår dåligt. Det är ju bara rent statistiskt helt omöjligt att alla skulle må bra av det han håller på med. Det finns inte, för så ser det inte ut med någon psykoterapi. Så redan där så vet vi att det kommer vara en del som mår dåligt över det. Men när man håller på med den typen av terapi som han gör, då är riskerna väldigt mycket högre. De hade en psykolog med här som pratade lite grann om det. Just hur de här, den här typen av terapi, eller vad man ska kalla det, fungerar. För den fungerar så att, ja, men de har gruppterapi exempelvis och har väldigt utmanande situationer. Jag har själv delvis gjort det i en typ av relationell meditation, om man ska kalla det för, en relationsövning som heter circling. Och där, det är ju inte terapi då och kallas explicit inte för terapi för att det inte är det. Men det kan upplevas som terapeutiskt och det kan vara terapeutiskt. Så, och att vara i grupper och prata om sådana här saker och utmana sig själv kan ibland vara det. Men det kan också, om man pratar trauma och toleransfönster och sådant, göra att det sticker iväg väldigt långt utanför toleransfönstret. Och att vi blir återtraumatiserade, mår sämre än vi gjorde innan. Så det är verkligen en balansgång där det behöver vara generellt sett väldigt hållet för att det ska vara tryggt. Men här är inte det på det sättet. Jag tvivlar inte på att många människor fått goda effekter och mått bra av det också. Men det är också så att när insatserna är så där höga och det är de här utmanande situationerna, det är lite som med Osho communityt och vissa andra sådana här, han kommer från gestaltterapin tror jag. Det kan vara, funka ibland för vissa och ibland inte för andra. Jag skulle aldrig rekommendera någon som mår dåligt att gå på något sånt här. Eftersom det är så stora risker. Det är sånt här man kan gå på om man känner för att så här, utmana sig själv lite grann. Alltså bara så här, om en självutveckling eller någonting där man vill. Men om man mår dåligt, om man bär på trauman, om man har, då ska man inte utsätta sig för högrisksituationer, vilket det här är. Utöver det faktum då att han verkar på många sätt helt knäpp och inte har läkt sina egna trauman. Vem har det? Men han har inte läkt det på ett sånt sätt så att det går också ut över de som är omkring honom. Han har ju själv haft ett sånt här grovt sexmissbruk som jag förstår det. Jag tror han kallade det här vuxna barn eller något sånt där också. Så det låter lite grann som de här grupperna som finns, Sex Love Addicts Anonymous. Det finns olika anonyma alkoholister som har samma typ av gruppering. Men som handlar om annat, alltså barn, vuxna barn, sexmissbruk, drogmissbruk, alkoholism, olika typer av missbruk då. Han hade ett väldigt allvarligt sånt sexmissbruk när han var otrogen upp till 3 gånger om dagen så där med olika kvinnor, sa han. Som man antagligen inte är nu då. Men det är svårt med beroenden. Om man är alkoholist då kan man många gånger kanske inte dricka alls igen. För det funkar inte. Om man har ett sånt allvarligt sexmissbruk som man hade. Så är det ju, där kan man ju inte bara inte dricka. Utan där utsätts man ju för situationer. Eller hamnar i situationer där en sexmissbruk kan slå på. Och att omge sig, och det var vad folk sa också som var med i dokumentären, nämligen att han ofta var på, han gav kvinnorna mycket mer uppmärksamhet, han ville vara nära dem, och det var också vad reportern Matilda sa, att han ville vara närgången med henne, han bad henne om en kram. Hon sa nej, han bad henne om en kram nästa dag igen. Han stod och bytte om naken precis in till hennes rum ungefär. Och det är så här, en datapunkt eller en liten grej som skulle hända, visst. Men när man ser det här mönstret av beteenden så är det uppenbart att han eller uppenbart, jag kan inte säga någonting 100%, men det verkar som att han har kvar mycket av det här sexmissbruksbeteendet. Han har kvar mycket av det sexuella, att han är på unga tjejer. Han är, jag menar, han är 59 här och hon, jag vet inte hur gammal hon är, men såg ut att vara under 30. Och ber om kramar. De säger nej och sen ber om det igen. Det är otroligt märkligt beteende för bara den saken. Och nu är det inte bara den saken, utan nu är det 100 andra saker också som är märkliga saker. Och sen de här bevisar grejerna också, att han har gift sig med kvinnor som är hans egna klienter. Haft sex med klienter. Så att han har ju det här. Han har kvar det här sexmissbruket som han förvisso säkert kan hjälpa många människor med också, för att han förstår det på det bra. Han verkar som sagt också, jag känner igen det här sättet att prata på som han gör från andra terapeuter. På något sätt så låter det så säkert, lugnt, tryggt, svar på alla frågor. Det är bara att man vet inte om det är skitsnack eller ej, för det, allting låter ungefär, det han säger, även om det är helt osant, så kan det vara som att det låter bra ändå, för att han säger det på det sättet han säger det. Till och med reportern som pratar med honom och frågar honom om de här sakerna, han är så snajdad på att undvika de här, slå från sig alla de här grejerna, att det alltid handlar om andra människor. All kritik som han fått är bara människor som blivit avbrutna och nu är på något sätt må dåligt på grund av att de avbröt terapin med honom. Ingenting annat är, vad heter det? Inget annat. Det finns ingen legitimitet i någon av kritiken. Han kanske säger ur ett juridiskt perspektiv också, eller ser på ett juridiskt perspektiv, att han bara helt enkelt, ja men jag säger ingenting om det här, för det kan komma och ligga mig till last i en rättegång. Men mitt intryck är att han också bara är sån som person, en hal en hal snubbe helt enkelt. Jag får nästan som, ja men vad säger man, som kalla kårar när jag lyssnar på honom och ser på honom, vet vad han har gjort också, för en del saker är ju dokumenterade. Han avfärdar ju de här grejerna och anmälningar och säger att han aldrig gjort någonting som är inte okej, men många saker vet vi har hänt. Han har gift sig, han har haft sex med klienter, han har en ny klient till fru nu. Det här att inte släppa iväg folk, att säga att om de avbryter så kommer de må jättedåligt och inte klara sig själv, och alla som slutar mår dåligt på grund av att de avbröt. Han gjorde närmanden mot reporten och många andra som startade en hel Facebookgrupp som sagt, som gick in och pratade om, eller där de pratade om just de här sakerna, de här problemen. Så, och han känns ju inte, vill inte kännas vid någonting, och min bild är att det inte bara handlar om att vara smart för att han, så att han inte åker dit på det sen om man erkänner grejer, utan att det ligger i hans personlighet och att han fortfarande, eller att han, de här stegen i 12-stegsprogrammet som man går i, de här andra typer av grupperna då, som det lät som han nämnde någon gång, unga vuxna och där Sex Love Addicts Anonymous och Anonyma Alkoholist och sådana där. Där finns det 12-stegsprogram då, där erkännandet är väl ett av de första, eller det första steget. Han har väl erkänt vissa grejer för sig själv, säkert med det här sexmissbruket och sådär. Men han har inte erkänt att han fortfarande har det och fortfarande agerar ut det, helt enkelt. Och vilket går ut över människor omkring honom på ett väldigt negativt sätt. Om man istället går på den typen av grupper som har den strukturen som anonyma alkoholister har då, eller Sex Love Addicts Anonymous, eller det här unga eller vuxna barn, kan inte alla de här namnen. Men upplägget, så vitt som jag vet, är att där är det väldigt mycket mer struktur och med det tryggare också, det finns, det är väl någon som leder lite grann, men framförallt så är det bara att de säger att så här, det här är temat för dagen, och så har de en runda ungefär, eller man har flera rundor, så varje person får sig 2-3 minuter och bara prata. Ingen kommenterar på någon annan, ingen säger någonting om någon annan. Man bara får dela. Och sen så är det någon som läser innantill på någonting, och sen så kanske en ny runda och sådär. Och så ser det ut. Det är, blir inte samma dynamik, men det är ju någonting som många upplever som läkande, och framför allt så är det ett tryggt sammanhang att vara i. Det är också gratis. Det kostar inte massa pengar så som Thomas Anningers kurser gör. Det är såklart inte fel att ta betalt, men det är bra när saker finns som kan vara hjälpsamma och gratis samtidigt. Det är väldigt fint tycker jag. Framförallt med människor som mår dåligt här och kanske inte har pengar för att betala privat psykoterapi. Det är ju väldigt dyrt för de flesta människor. Men ja, då, det Thomas håller på med är inte ett tryggt sätt. För om man ska ha den här den typen av gruppdynamik som man har, att man, det var det som psykologen i dokumentär pratade om också, just att när det är så höga insatser helt enkelt, när man har de här starka grejerna, och det är det som kan locka också, att det blir så här starka upplevelser, det blir förlösande och så. Det är bara det att många gånger så är det inte terapeutiskt över tid, utan det är bara starka upplevelser, och sen är man tillbaka på samma som innan, kanske plus minus noll, och sen är man fast i det där och liksom ska bryta igenom, och han, det är han som styr allting också hela tiden, och man är fast i det där, och det är det här sektgrejset, grupptänket, det finns bara hans väg, man ska vara kvar. Det var det som hans son sa också, att ingen ska lämna, liksom alla ska vara kvar hela tiden, och de som lämnar blir utstött ungefär. Det är otroligt, en otroligt osund miljö att befinna sig i. Väldigt problematiskt. Väldigt problematisk och ja, men osund. Även om såklart många människor säkert mådde bättre, åtminstone för stunden, minns inte viss del och så. För jag menar, psykoterapi är ju inte rocket science heller, utan de nämner i programmet att ja, men det finns psykoterapeuter och psykologer med utbildning och sådär, och de är bra ungefär. Men det finns massvis med psykoterapeuter och psykologer som är dåliga, som får dåliga resultat när folk går till dem. De mår dåligt av att gå till dem. Så det är inte alls säkert att det blir bra för att man går till en legitimerad, utan man måste gå till någon som är bra. Och det finns alternativa terapeuter också då som inte har psykoterapeutlegitimation. Jag har själv gått till en somatic experiencing exempelvis terapeut som inte var psykoterapeut, tror jag i alla fall, som klart bästa terapeuten, om vi ska kalla det, som jag gått till. Och då har jag gått till ett par legitimerade psykologer också, som var också, de var okej. Men det här var väldigt mycket bättre då. Så det, och jag menar inte att det är, när jag säger att det inte är rocket science, menar jag egentligen inte att det skulle vara lätt, utan bara att det här att tro att någon som får en psykoterapeutlegitimation är bra och någon som inte har det är dålig. I genomsnitt så är ju någon med legitimation bättre. Allt annat sammantag, allt annat lika också såklart, så blir den personen bättre. Men att vara en bra terapeut eller psykoterapeut handlar om så mycket mer än att ha pluggat eller ha läst vissa böcker och tentat dem sen liksom. Utan, och det är där han, Thomas också blir, antar jag, många gillar. Det faktum att han är så här närvarande, lugn, trygg, vet. Så att folk litar på honom och tror på honom. Och det är en av förutsättningarna för välfungerande psykoterapi. Det är jag menar, en av de viktigaste sakerna, att man tror på det, att man har förtroende för terapeuten, att man tror på terapiformen. Och har man någon som är väldigt övertygande så ökar sannolikheten för det, och då går terapin också bättre. Så bara det faktum att personen är väldigt självsäker. Så länge det passar den också. Och det här såklart som att det blir riskabelt. För då kommer människor som är sköra. De kommer till honom, han är självsäker. De kanske får vissa positiva effekter. Lite som Scientology eller något sånt där annat också. Nästan alla kan få effekter bara man gör någonting. Bara man pratar med någon som är relativt inlyssnande, kärleksfull. Jag träffade en kompis faktiskt tidigare idag. Hon är psykoterapeut själv och hade fått erfarenhet av att gå. Hon blev utbränd rätt nyligen och gick till en psykolog eller psykoterapeut eller vad inom som hon fick via vårdcentral. Och bara slogs av hur otroligt dåligt det var. Personen lyssnade inte, var inte närvarande, satt och bara var uppe i huvudet som man säger. Pratade helt, saker helt malplacerade till det hon tog upp. Så, men sen har hon såklart erfarenhet av väldigt bra både psykoterapeuter och psykologer. Så det är så, vad ska man säga, allmänmänskliga faktorer som gör någon till en bra lyssnare. Som kan vara ganska svårt att träna upp. Det är en förmåga delvis. Men precis som Zlatan är väldigt bra på fotboll så kan inte någon annan som bara tränar som honom bli lika bra. Och att träna att vara med människor, att träna på att lyssna och sådär, så kan vi bli bättre. Men vissa blir bara bättre på det när de gör det. Och man kan inte läsa sig till de sakerna riktigt. Precis som man inte kan plugga sig till att bli en jättebra fotbollsspelare. Man säger att psykoterapi och psykologik och sånt där är en vetenskap. Och det är en vetenskap på så sätt att man har gjort studier på vilka psykoterapimetoder som fungerar. Men det är inte så att utövarna är så här vetenskapsmän och kvinnor som håller på med något så här. Utan vi vet inte varför psykoterapi fungerar. Vi vet inte vad den verksamma substansen är. Jag nämnde Bruce Wampole, eller i alla fall hans forskning, det här med common factors. Gemensamma faktorer som ligger till grund för effektiv psykoterapi. Och den forskningen har visat att metoden gör ganska lite. Det istället handlar om de här egenskaperna hos terapeuten, tron på metoden, alliansen då som blir mellan terapeut och klient. Det är sådana saker som är avgörande för positivt utfall av psykoterapimetod. Inte de här, är det KBT eller psykodynamiskt eller somatic experiencing eller någonting annat. De sakerna är sekundära enligt många stora metaanalyser. Så då ser vi att det inte handlar så himla mycket om metoder. Då ser vi också att om väldigt många olika typer av metoder kan funka för samma sak, så okej, då är det något annat som det handlar om. Och mycket riktigt då menar jag att det är de här common factors eller gemensamma faktorerna. Och de kan ju någon som Thomas ha. Han har definitivt det här. Han verkar som att han kan lyssna bra på människor. Han verkar vara så här trygg. Tryggt närvarande. Jag kan tänka mig att många ogillar hans sätt också. Men bara för att punktera att det inte är att folk är så här korkade som citattecken går på honom. Jag tror att han, många får en bättre erfarenhet eller upplevelse av att träffa honom jämfört med många de träffar på en vårdcentral. De känner sig mer lyssnade på. Det blir också det här lite alternativa för människor som söker sig i den vanliga vården, kan bli nedslagna också. Säg att man har ett lite andligt intresse när man har de här andra idéerna, kanske inte så mycket för medicin och sådär. Då blir det också ännu mera grogrund för att söka sig till någon som Thomas då, som sticker ut lite mer, som har en annan infallsvinkel. Problemet är ju bara att hans infallsvinkel är jätteknasig på många sätt. Gestaltterapi är ju såklart inte fel, att se, gruppterapi är inte fel i sig, men de här närmandena mot unga tjejer, gifta sig med klienterna, fira jul med dem, inte låta någon lämna och lägga all kritik som kommer mot honom på att det är fel på dem. Eller att de är liksom, de avbröt, de förstår inte processen. Det säger han också så här, ja det är bara att jag förstår att folk som inte förstår den här processen, då går det inte att förstå den ungefär. Då förstår man att man kan vara kritisk. Men om man förstår det, och då igen, han äger narrativet hela tiden och han är väldigt bra på det. Och igen, det kan vara en egenskap som är väldigt bra i psykoterapi, för att det, om det gör att vi tror på terapeuten, att den kan verkligen förklara. Men här är det ju när han börjar göra det med människor som, ja, men någon kvinna som nämnde där att hon sa att, ja, men hon tog upp det här med att det var jobbigt att han gjorde närmanden ungefär. Jag tror det var något sånt. Men vad folk än säger så har han bara någon, en förklaring som aldrig går ut på liksom, ja, men jag ber om ursäkt att jag gjorde så. Jag förstår vad du menar. Ingenting sånt. Inte så när hon Matilda reporten pratade med honom heller. För jag menar, det är ju uppenbart att man kan, om han ber om en kram, säg skulle det vara ett helt annat läge, någon helt annan sådär, någon som inte gjort alla de andra dumheterna, så okej, okay, det kanske inte var, skulle vara egentligen konstigt såklart att fråga om det, men eftersom man är terapeut och klient, man, ja, men folk kan ju krama sin terapeut om de själva vill det, så ja, men låt säga att det skulle kunna vara det, men när man säger nej och sen nästa dag igen ställer samma fråga, får en kram idag ungefär, det är någon, det här att han vill vara intim med dem. Ja, det är ett av problemen då. Att han vill ha massa pengar av dem. Ett annat problem att man inte får lämna. Ett tredje problem att det faktum är att det blivit en typ av sekt är ett av 100 problem som blivit kring honom. Och att han är i fullständig förnekelse är helt såklart i linje med det. För när man är helt i förnekelse så kan man inte se det. Då ser han inte vad han håller på med. Han ljuger för sig själv och han ljuger för människan omkring sig. Det är min bild. Nu psykologiserar jag på honom. Jag kan inte veta säkert de här sakerna, utan jag menar, men jag är inte hans hans terapeut, så då kan jag säga det. Han säger de här sakerna till människor direkt istället på ett sätt som är, blir då destruktivt, när man säger någon, du är en slampa, va? Eller du vill hitta nästa förövare, du utstrålar att du vill bli utnyttjad. För mig låter det som, om man ska psykologisera ännu mer, som hans egna projektioner bara. Han projicerar det här på dem, eller han själv vill ha sex med dem. Han själv tänder på sina klienter och lägger det och säger att de utstrålar sexualitet när de själva är bara vanliga människor. Det är inget speciellt med dem. De är unga tjejer och han tänder på dem och då börjar han hålla på med sitt gränslösa sexmissbruksbeteende. Och det, ja, det är verkligen sorgligt att se, för det här är människor då som kommer till honom som mår dåligt och är i behov av hjälp, och så får de någon person som eventuellt har goda intentioner men har ett djupt problematiskt beteende som han inte har läkt från själv helt enkelt, så det går ut över alla omkring honom. Okej, det var det om det. Jobbigt ämne såklart. Väldigt oskönt. Jag ser det är ingen som verkar ha skrivit någonting i chatten. Vad jag kan se i alla fall här. Jag vet inte om det funkar eller om det är en gång. Men om det är någon som har någon kommentar kring det här eller fråga kring det, så är det bara skriva det. Vore spännande att höra. Kan skriva i kommentarsfältet senare vad ni tänker om de här. Och om det kan finnas några fler sådana här. För jag tycker att det är, ja, men väldigt spännande. Det påminner mig om Knutby. Det finns ju så här typ 10 poddar om sekter. Jag lyssnar inte på dem nödvändigtvis. Men jag har hört en del. Och det är någonting med den här mänskliga psykologin. Jag nämnde Scientologen också. Det är också en sån, en gruppering helt enkelt, som en religiös gruppering, och man ser så här vissa likheter mellan olika andliga, citattecken, galna communities som uppstår, och man anspelar också på såna här andliga saker då. Här var det vad vi kan se lite grann om att han kan läsa av folk på ett övernaturligt sätt, inte nödvändigtvis andligt, men han tar så väldigt stora friheter när han bedömer folk på det sättet. Utöver det så är det också det här såklart att man ska inte ta mediciner, det är dåligt. Man ska inte ta diagnoser betyder ingenting och så. Och man får ju såklart ha såna åsikter. Det är inget, det är i sig oproblematiskt, och det är många andliga kretsar som ser på det på det sättet. Och det får man göra. Problemet är ju bara såklart när det går ut över människor på ett negativt sätt. Likt den här Kalla faktas förra dokumentär när de pratade om hjälp till självmord. Det är också en åt det hållet där man ska säga problem, alltså andliga tankar, där var det kring själsplaner och så, att man inte ska störa någons själsplan om någon vill begå självmord. Här är det någonting med att mediciner, psykiatriska mediciner är av ond ungefär, så ser Scientologen också på det. De anser att alla mediciner, psykiatriska mediciner då, är djävulens påfund ungefär. Det finns inte någon nytta med dem någonsin. Det är ganska svårt att om man tittar på siffror och data och sådär, så är det uppenbart att det är många som blir hjälpta. Det betyder inte att alla som förskrivs ADHD-medicinering verkligen borde ha det, utan det går ju, ja men vad säger man? Det begås fel inom läkemedelsindustrin, så kan vi säga. Det proppas på grejer och det kommer oxycontin och olika saker som de ljuger om, helt enkelt, läkemedelsföretag, och säger det ofarligt och sådär och prackar på. Och så blir saker inne och förhoppningsvis sen så vänder det lite grann. Men att säga att allting är dåligt, att allting är ju, ja, så skulle jag definitivt inte säga. Utan det är många som blir hjälpta. Men det finns också en hel del problem, liksom. Det skulle jag säga i mitt huvud lite mer balanserade syn. Men det är helt okej att ha en annan syn. Bara att säga att allting är fel eller allting är dåligt. Det är bara att om vi säger till då folk så som han gjorde, att sluta med mediciner. Sluta med den antidepressiva medicineringen. Om det är exempelvis SSRI, det här Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Om man bara slutar med det, utsättningssymptomen då som man kallar det, när man slutar med sådant, är många gånger extremt obehagliga för människor. De får så här som jättemycket huvudvärk, ångest, oro, mår skit, kan få kräkningar, kan bli suicidala till och med. Så att det är en jättevansklig grej att börja med också då, eftersom man vet om att man kan få det, men det är att sluta med, det är svårt, så att det är någonting som måste generellt verkligen trappas ut och göras på ett försiktigt samarbete, och man stämmer av då med sin läkare företrädesvis hur det går då, vilka symptom man får. Men han, Thomas, är ju bara emot det, så då säger han till att du måste sluta med det. Anledningen till att du inte kan tillgodogöra dig den här hans terapi är för att du går på dem, och då blir du emotionellt avstängd. Och det är inte, det kan ligga en del sanning i det. Många människor upplever att de är lite sådär, att de är lite emotionellt avstängda när de tar SSRI. Vissa på ett skönt sätt, så att det blir både negativa och positiva känslor, blir lite grann, blir lite mindre av dem, mera neutralt där man ska säga. Och en del, eller många upplever det som positivt då, för att annars får de här stora svängningarna. Men jag bara menar att det kan ju såklart ligga någonting i det, men när han liksom säger till folk vad de ska göra, att de ska sluta med det bara, och att det är det som är anledningen till att de inte känner, han hittar ju bara på det. Jag har så otroligt svårt för människor som är så där extremt absoluta i sina uttalanden och påståenden, när de uppenbart inte sitter inne på all information som man behöver för att kunna komma med ett sådant typ av uttalande. Han snackar helt enkelt massa strunt, och det funkar, så är det ju. Man kan vara politiker och prata strunt hela dagen också. Det går att snacka strunt, och många tror på en när man gör det. Och det är svårt att bevisa saker, framförallt om man är så här vältalig och har dragit de här lögnerna 100 gånger om och verkligen tror på det. Så det är till och med den här rapporten som sagt kunde inte fånga honom, tycker jag, särskilt bra. Till slut så blir det att han hamnar i rävsaxen ändå med alla grejer han har gjort, så att han sätter ju sig själv där. Men det är svårt att fånga sådana här hala ålar, som man ska säga. Jag ser Mika har skrivit här: tycker jag gjort ett väl genomfört program med kloka avvägningar och kunskap. Allt för mig alltid något nytt. Lär mig, tror jag det står, att det kommer ett hjärta emellan för mig. Inte minst om att se saker från flera perspektiv. Ja, men vad kul att du säger det. För det är verkligen lite så som jag själv tänker också, det här att det är väldigt få saker som är svart och vitt. Ligga med klienter är ganska svarta. Men jag vet, och totalt sett så är väl uppenbart, tycker jag, att man kan säga att det här är inte bra. Men det är inte så svartvitt som att säga, hur kan någon hålla på med det här? Eller hur kan någon tycka att det här, att han är bra? Han verkar ju bara som en ful fisk. Utan det finns väldigt starka, väldigt mycket incitament för många människor att röra sig i riktningen mot en sån här, ja, men vad ska man säga? Får man säga det? Så här, riktigt narcissistisk sexmissbrukare. För han har massa goda kvaliteter som människor uppskattar. Han är närvarande, han pratar på det här sättet då, som jag menar vissa terapeuter gör, som inbjuder till en så här skön upplevelse. Han vet allting, han har svarportal och sånt där som många vill ha. Man vill höra någon som vet. Man vill inte att det ska finnas det här finns, vad tänker du själv? Utan bara säg vad jag ska göra ungefär. Det är bara skönt. Nu har jag hittat någon och han vet. Och så får man kanske positiva effekter i början. Det är bara när det börjar gå ut för. Precis som i Scientologin. Precis som alla andra sekter. Då, det går ju ut för att de här personerna inte vet vad de håller på med. De sitter bara och hittar på. För i verkligheten är det, som du skrev, Mika, det finns många perspektiv att ta hänsyn till. Och vi är alltid individer. Och vi måste i slutändan, tyvärr man ska säga, hitta vår egen väg. Vi kan få hjälp på vägen, de kan peka ut den lite grann åt oss, men i slutändan så måste vi verkligen hitta vår egen väg och hitta vår egen intuition. Och lyssna på såna här idioter är oftast inte vägen liksom. Och det, men med det sagt så vill jag verkligen inte säga att det ligger något ansvar på dem som har råkat illa ut från honom, utan ansvaret är 100% på honom. Det är han som har gjort de här sakerna mot dem. De har kommit dit i god tro. Man vet, hur ska man veta att någon ska behandla en illa? Det vet man inte i förväg. Och han lurar in dem i det här. Han är ju ändå en halål som verkligen kan snacka. Och det funkar. De människorna lyckas med det. De lyckas lura människor och tyvärr så är det. Som en dålig relation som man går in i. Här med terapeut då. Och både terapeut och relation och samtidigt för vissa. Bland annat hans partner då som han gift sig med. Okej, det var det jag hade om det. Tyck till om det var någonting som jag missade, lite osäker på. Jag försöker ge en liksom bara min bild helt enkelt. Ja, vi säger så. Tack så mycket. Ciao.